Kapitel 9. Härvor. Perrin vaknade som vanligt före gryningen och som vanligt var Fail redan uppe. När hon satte den sidan till kunde hon få en mus att verka bullrig, och han misstänkte att om han så steg upp en timme efter att han gått och lagt sig skulle hon lyckas vara uppe först. Tältflikarna var uppknutna och sidoskynkena en smula uppdragna vid botten så att den svaga vinden kunde leta sig in och försvinna upp genom lufthålet vid toppen. Tillräckligt för att ge en illusion av svalka. Perrin huttrade faktiskt till när han sträckte sig efter sina kläder. Å andra sidan var det ju faktiskt meningen att det skulle vara vinter, även om vädret inte begripit det. Han klädde på sig i mörkret och gnuggade tänderna med salt utan att behöva tända någon lampa. När han trampat på sig stövlarna och gick ut ur tältet hade Fail samlat sina nya tjänare runt sig i det djupgrå morgonljuset. Ett par av dem höll i lyktor. En förstedotter behövde tjänare. Han borde ha ordnat det tidigare. I Carhain fanns folk från Tjuvfloden som Fail själv hade lärt upp. Men hemlighetsmakeriet hade hindrat dem från att följa med. Mäster Jill ville säkert hem så fort som möjligt och skulle ta med sig Lamgwin och Breen, men Maegdin och Lini kunde kanske stanna. Aram, som hade suttit på marken bredvid tältet, reste sig nu och väntade på Perrin. Om Perrin inte hindrade honom skulle han ha lagt sig att sova precis framför ingången. Denna morgon bar han en rock med röda och vita ränder, där det vita dock började se lite solkigt ut. Trots att de var mitt i lägret stack svärdsfästet med sitt varghuvudformade hjalt upp över hans axel. Perrin hade lämnat yxan i tältet, glad över att slippa den. Talonvor hade fortfarande svärdsbältet spänt runt rocken, men inte Mäster Jill eller de båda andra. Fail måste ha haft ett öga på tältet, för Perrin hade knappt hunnit kliva ut förrän hon pekade ditåt och gestikulerade på ett sätt som skvallrade om att hon delade ut befallningar. Maegdin och Breen kom hastande förbi honom och Aram med varsin lykta i handen. De såg sammanbitna ut och luktade av någon anledning av beslutsamhet. Ingen av dem neg, vilket var en trevlig överraskning. Det gjorde däremot Lini, en snabb knix innan hon ilade efter de båda andra, muttrande någonting att de borde veta sin plats. Perrin misstänkte att Lini var en sån kvinna som ansåg att hennes egen plats var att föra befälet. Vid närmare eftertanke verkade de flesta kvinnor göra det. Det gällde tydligen världen över, inte bara i Tjuvfloden. Talonvor och Lamgwin följde tätt efter kvinnorna. Lamgwin bugade med samma allvar som Talonvor, som gav ett närmast bistert intryck. Perrin suckade och återgäldade deras bugningar, vilket fick dem båda att haja till och stirra på honom. Ett korthugget rop från Lini fick dem att raskt fortsätta in i tältet. Fail gav honom bara ett hastigt leende innan hon skred iväg mot kärrorna, pratande än med Basil Jill på sin ena sida och Shebben Balwer på sin andra. De båda männen lyste deras väg med varsin lykta. En skock av de där fördömda narrarna följde naturligtvis med tillräckligt nära för att höra hennes röst. De kromade sig, fingrade på svärdsfästena och glodde omkring sig i dunklet som om de väntade sig ett angrepp. Eller kanske hoppades på det. Perrin drog sig i sitt korta skägg. Hon lyckades alltid hitta mängder av uppgifter att fylla sin tid med, och aldrig var det någon som ryckte dem ur händerna på henne. Ingen skulle våga. Än hade solen inte ens börjat titta upp över horisonten, men vid kärrorna började det röra på sig bland Carhanierna. Ju närmare Fail kom, desto mer fart blev det på dem, och när hon hunnit fram såg det ut som om de halvsprang med tanke på hur lyktorna guppade i dunklet. Tjuvflodsmännen var vana vid bondliv och redan i färd med att laga frukost. En del skrattade och stojade kring lägereldarna, andra knorrade och knotade. Men de flesta gjorde vad de skulle. De få som försökte dröja sig kvar under sina filtar fick de helt bryskt avryckta. Grady och Neil var också uppe, som alltid för sig själva, svartklädda skuggor bland träden. Perrin kunde inte påminna sig att han någonsin sett dem utan de svarta rockarna, Alltid knäppta ända upp i halsen och alltid rena och sväta när morgonen kom, hur de än hade sett ut kvällen innan. Liksom alla andra månader gick de båda männen samfällt igenom en rad fäktningsmönster. Det var bättre än deras kvällsövning då de satt med korslagda ben och händerna på knäna och bara stirrade ut i fjärran. De gjorde aldrig någonting man kunde se, men ändå visste alla vad de höll på med och såg till att hålla sig så långt bort från dem som möjligt. Inte ens spjutjungfrurna gick i vägen för dem då. Men ens gick det upp för honom att någonting saknades. Fail såg alltid till att en av männen mötte honom på morgonen med en skål av den stabbiga gröt de hade till frukost. Men den här morgonen verkade hon ha haft för mycket annat att tänka på. Med ett leende skyndade han bort mot lägereldarna i hopp om att åtminstone få sleva upp sin egen gröt för en gångs skull. En liten förhoppning. Flan Bastier, en gänglig kar med ett jack i hakan, mötte honom halvvägs och satte en träskål i händerna på honom. Flan kom från trakten uppe kring vakthöjden och Perrin kände honom inte särskilt väl, men de hade varit ute och jagat ett par gånger och en gång hade Perrin hjälpt honom att få upp en av hans fars kor ur ett kärr i Maiden. Hennes Nordfail sa åt mig att ge dig den här, Perrin, sa Flan ängsligt. Du talar väl inte om för henne att jag glömde det. Det gör du väl inte. Jag fick tag på lite honung och la i en rejäl klick. Perrin försökte låta bli att sucka. Flan kom i varje fall ihåg vad han hette. Nåväl, må så vara att han inte kunde få göra ens de enklaste saker själv. Men han var fortfarande ansvarig för männen som satt borta bland träden och åt. Om det inte varit för honom skulle de ha varit hos sina familjer, gjort sig i ordning för dagens sysslor på gården, mjölkat korna och huggit ved, istället för att undra om de skulle bli tvungna att döda någon eller själva bli dödade innan solen gick ner. Han skälpte snabbt i sig den sötade gröten och sa åt Aram att han kunde äta frukost i lugn och ro. Men Aram såg så eländig ut att Perrin veknade och lät honom följa med på morgonronden runt lägret. Det var inte någon uppgift Perrin gladde sig åt. När han närmade sig ställde männen ner skålarna eller reste sig till och med upp tills han hade gått förbi. Han skar tänder varje gång han blev kallad först Perrin av någon han hade vuxit upp med. Eller än värre någon han hade sprungit ärenden åt när han var liten. Det var inte alla som gjorde det, men för många, alldeles för många. Efter ett tag orkade han inte längre säga åt dem att sluta. Allt för ofta blev svaret, åh, men naturligtvis först Perrin. Det var som han kunde yla högt. Inte desto mindre tvingade han sig att stanna upp och säga ett ord eller två till var och en. Framförallt höll han dock ögonen öppna. De visste allihop att de skulle hålla sina bågar i gott skick och sköta spetsarna och fjädrarna på sina pilar. Men en del kunde slita hål på stövelsulorna eller byxbaken utan att märka någonting. Eller låta blåsor bli inflammerade bara för att de inte orkade göra någonting åt dem riktigt än. En hel del hade för vana att skaffa sig brännvin när helst de kunde komma över det. Och några av dessa tålde det inte alls. Dagen innan de kom fram till Bertel hade de passerat en liten by med inte mindre än 3 värdshus. Det var mycket besynligt. Själv hade han alltid blivit generad när hans mor eller Moluhan sa åt honom att han behövde nya stövlar eller måste få byxorna lagade och var säker på att han skulle ha blivit irriterad om han fått höra det från någon annan. Men tjuvflodsmännen, till och med gråhårige gamle John Din Barron, sa bara: jo, det stämmer nog först Perrin. Jag ska ordna det med detsamma. Eller någonting liknande. Han kom på flera av dem i att flina åt varandra när han gick vidare. Och de luktade nöjda. När han rotade fram ett lerkrus med päronbrännvin ur Jory Congars sadelväska. Jory var en mager man som åt dubbelt så mycket som någon annan och ändå alltid såg ut som om han fått svälta i en vecka.
Han var en god bågskytt, men om han fick möjlighet drack han tills han inte kunde stå på benen. Och dessutom hade han svårt att hålla fingrarna i styr. Tittade Jory storet på honom och slog ut med händerna som om han inte hade minsta aning om varifrån kruset hade kommit. Men när Perrin hällt ut brännvinet på marken och gått vidare hörde han Jory skratta och säga: "Först Perrin lurar man minsann inte." Han lät stolt. Ibland undrade Perrin om han var den enda i världen som hade förnuftet i behåll. En annan sak som han lade märke till denna morgon var hur intresserade alla var av vad han inte sa. Den ene efter den andra tittade bort mot de båda fanorna som då och då vecklades ut från sina stolpar av en kort vindpust. Baneren med det röda varghuvudet och den röda örnen. De såg på fanorna och på honom, väntade på den order som han hade gett varje gång fanorna kommit fram sedan de kom in i gelden, och många gånger innan dess. Men han hade inte sagt någonting igår och sa ingenting idag. Han såg på männens ansikten hur de funderade över vad det kunde betyda. Där han passerat stod männen i grupper och tittade på baneren och på honom, mumlande sinsemellan. Han försökte låta bli att lyssna. Vad skulle de säga om han hade fel? Om det visade sig att vitrockarna eller kung Aelron bestämde sig för att de kunde strunta i profeten och Shonshan tillräckligt länge för att kväsa vad de trodde var ett uppror. Han hade ansvaret för dessa män och hade redan lett allt för många av dem i döden. När han var färdig hade en god bit av solen kommit upp ovanför horisonten och spred ett skarpt morgonljus över lägret. Borta vid tältet var Talanwar och Lamgwin i färd med att konka ut kistor under Linis överinseende, medan Maegdin och Breen tydligen sorterade deras innehåll på en stor plätt med dött gräs. Mest var det linne och filtar, tillsammans med långa stycken av siden atlas som var avsedda som förhängen till sängen som han hade tappat bort. Fail måste vara inne i tältet eftersom skocken med idioter satt inte långt därifrån. Inget bärande och konkande för dem förstås. De gjorde ungefär lika mycket nytta som råttor i en lada. Perrin funderade på att titta till Rapper och Långlöpe, men blev sedd när han tittade bort mellan träden mot tjuderlinorna. Inte mindre än tre av hovslagarna steg oroligt fram och tittade på honom. De var kraftiga karar i läderförkläden, lika som bär, bortsett från att Felton bara hade en tunn krans av vitt hår kring gässan. Amins hår var gråsprängt och Jarasid hade ännu inte nått medelåldern. Åsynen av dem fick Perrin att morra lågt. Om han så mycket som rörde vid någon av hästarna skulle de börja vanka runt honom med ängsliga miner, och lyfte han en hov skulle de stirra förskräckt. Den enda gång då han hade försökt få byta ut en utsliten sko på Långlöpe hade sex hovslagare kommit störtande och ryckt åt sig verktygen innan han hann röra vid dem och varit nära att välta hästen över ända i sin brådska att själva utföra uppgiften. "De är rädda att du inte litar på dem," sa Aram plötsligt. Perrin tittade förvånat på honom och Aram skruvade på axlarna. "Jag har pratat lite med dem. De tror att om en furste själv sköter sina hästar så måste det vara för att han inte litar på sina hovslagare. Tänk om ni avskedar dem, de kan inte ens komma hem igen." Det hördes på hans röst att han tyckte de var enfaldiga som kunde tro någonting sånt. Men han sneglade på Perrin och ryckte besvärat på axlarna igen. "Jag tror att de är generade också. Om ni inte uppför er som en furste ska uppföra sig, kastar det skugga över dem också, som de ser det." "Ljus," muttrade Perrin. Fail hade sagt samma sak, i varje fall om att de skulle vara generade. Men han hade trott att det bara var för att hon var dotter till en furste. Fail hade vuxit upp med tjänare omkring sig. Men hur skulle en adelsdam kunna veta hur en karl som måste arbeta för sitt levebröd resonerade? Han tittade bistert bort mot tjuderlinorna. Nu var det fem hovslagare som stod och iakttog honom. generad över att han ville se efter sina egna hästar och upprörd över att han inte ville att de skulle buga och bocka tills de svimmade av utmattning. "Tycker du att jag borde uppföra mig som en idiot i sidenunderkläder?" frågade han. Aaron blinkade och började studera sina stövlar. "Ljus," brummade Perrin. Sen fick han syn på Basil Gill som kom skyndande från kärrorna och gick för att möta honom. Han trodde inte att han hade lyckats särskilt väl med att lugna ner Gill dagen innan. Den tjocke mannen i sin skrynkliga grå rock gick och mumlade för sig själv och hade åter börjat torka svetten ur pannan med en stor näsduk. Det hade redan börjat bli riktigt varmt. Han såg inte Perrin förrän de nästan sprang på varandra och då spratt han till, körde ner näsduken i fickan och bugade sig. Han var så renskrubbad att han nästan sken. "Ah, först Perrin. Er nådiga hustru sa till mig att åka in till Bertel med en kärra. Hon sa att jag skulle leta rätt på lite tjuvflods tobak åt er, om det går att få tag på. Men jag undrar om det är möjligt. Tjuvflods blad har alltid varit eftertraktat och handeln är inte vad den en gång var." "Har hon sagt åt er att skaffa tobak?" sa Perrin och rynkade pannan. Visserligen var det väl ingen större idé med hemlighetsmakeriet längre, men ändå. "Jag köpte 3 tunnor för ett par byar sedan. Det räcker till alla som behöver." Jill skakade bestämt på huvudet. "Inte tjuvflods blad, och hennes nåd säger att ni tycker bättre om det än någon annan sort. Den geldanska tobaken duger åt era mannar. Jag ska vara er Shambayan, kallade hon det, och se till att ni och hon har allt ni behöver. Det är egentligen ingen större skillnad mot vad jag gjorde när jag skötte drottningens hägn." Likheten verkade roa honom, för hans trinda mage guppade av tyst skratt. "Jag har fått en ordentlig lista, men jag kan inte lova att jag får tag på allt. Gott vin, örter, frukt, ljus och lampolja, vaxduk och tyg, papper och bläck, nålar och knappar, alla upptänkliga saker. Jag far dit med Talanvor och Lamgwin, tillsammans med några av hennes nåds andra tjänare." Hennes nåds andra tjänare. Talanvor och Lamgwin bar just ut ännu en kista åt kvinnorna att sortera innehållet i. De var tvungna att passera den lilla klungan med unga narrar som satt där utan att göra minsta ansats att hjälpa till. I själva verket låtsades drönarna inte om dem överhuvudtaget. "Håll ett öga på de där figurerna," varnade Perrin. "Om någon av dem ställer till med något bekymmer, eller ens ser ut som om han tänker göra det, så säg åt Lamgwin att dunka honom i huvudet." Och om det var en av kvinnorna? Det var precis lika troligt, kanske troligare. Perrin brummade irriterat. Förr eller senare skulle Fades vasaller få hans mag att slå knut på sig själv. Det var synd att hon inte nöjde sig med folk som Esther Gill och Maegdin. "Ni sa ingenting om Balwer. Har han bestämt sig för att fortsätta ensam?" Just då förde en vindpust Balwers lukt till hans näsborrar. En vaksam lukt som inte alls passade ihop med mannens förtorkade yttre. Till och med för att vara så tunn rörde sig Balwer förvånansvärt ljudlöst över de torra löven på marken. Han hade på sig en sparvbrun rock. Nu bockade han sig och la huvudet på sned som en fågel. "Jag stannar er snåd," sa han försiktigt. Eller så var det bara hans sätt. "Som hennes nåds sekreterare. Och er om ni behagar." Han tog ett steg närmare. Nästan ett litet hopp. "Jag är väl förfaren i yrket i snåd. Jag har ett gott minne och god handstil. Och er snåd kan vara trygg i förvissningen att jag inte yppar någonting som ni anförtror mig för någon annan. Förmågan att bevara hemligheter är en av en god sekreterares främsta dygder. Har inte ni brådskande uppgifter att utföra för vår nya matmor, Mäster Gill?" Gill tittade på Balwer med rynkade ögonbryn och öppnade munnen, men knep sen ihop den igen. Han vände på klacken och marscherade iväg mot tältet. Balwer följde honom en liten stund med blicken, med huvudet på sned och tankfull min. "Jag har även andra tjänster att erbjuda er snåd," sa han slutligen. "Kunskap. Jag råkade höra ett samtal mellan ett par av Ishnods män och förstod att Ishnod har haft vissa svårigheter med ljusets söner. En sekreterare får veta mycket. Jag vet förvånansvärt mycket om sönerna. Förhoppningsvis kan jag undvika vitrockarna, sa Perrin. Det vore bättre om ni visste var profeten är, eller Sjönsen. Naturligtvis väntade han sig inte något svar, men Balwer förvånade honom. Helt säker kan jag naturligtvis inte vara, sa han, men jag tror inte att Sjönsen har spritt sig särskilt långt utanför Amador än så länge. Det är svårt att sålla fram sanningen ur alla rykten i snod, men jag håller öronen öppna. Å andra sidan verkar de röra sig oväntat snabbt. Ett farligt folk. Dessutom har de ett stort antal tarabonesiska soldater. Av vad Mr. Gill har sagt förstår jag att Ishnod redan är bekant med dem. Men jag iakttog dem på nära håll i Amador och mina iakttagelser står till Ishnods förfogande. Vad beträffar profeten finns det lika många rykten om honom som om Sjönsen. Men jag tror att jag med stor säkerhet kan säga att han åtminstone nyligen befann sig i Abila. En relativt stor stad, drygt 50 rastmil söderut. Balwer log ett tunt, självbelåtet leende. Hur kan ni vara så säker, sa Perrin sakta. Som jag sa i snod, jag håller öronen öppna. Enligt uppgift lät profeten stänga ett stort antal krogar och värdshus. De som han ansåg allt för sedeslösa revs. Åtskilliga omnämndes vid namn och av en händelse råkar jag veta att det finns värdshus med just de namnen i Abila. Jag bedömer det som föga troligt att en annan stad skulle ha värdshus med samma namn. Ännu ett hastigt tunt leende. Han luktade sannligen självbelåten. Perrin kliade sig tankfullt i skägget. Mannen råkade händelsevis komma ihåg i vilken stad några värdshus som Mashima hade låtit riva låg. Och om det visade sig att Mashima trots allt inte var där så berodde det förstås på att ryktena sköt upp som svampar ur jorden i dessa tider. Balwer lät som någon som försökte verka viktigare än han var. Tack, Mäster Balwer. Jag ska komma ihåg vad ni sagt. Om ni hör någonting mer hoppas jag att ni talar om det för mig. När han vände sig om för att gå grep mannen tag i hans rockärm. Balwer drog genast åt sig sina knotiga fingrar som om han hade bränt sig och bugade sig igen på samma fågelliknande sätt som förut, samtidigt som han gnuggade händerna. Förlåt mig, Ishnod. Jag vill inte tränga mig på, men ta inte för lätt på vitrockarna. Att undvika dem är vist, men det kanske inte är möjligt. De befinner sig mycket närmare än Sjönsen, Imon Valda. Den nye högste generalkommandanten förde större delen av deras styrkor mot norra Amadisia innan Amador föll. Han var också på jakt efter profeten i snod. Valda är en farlig man, men Radam Asunava, stor inkvisitorn, får honom att framstå som en trevlig bekantskap. Och jag fruktar att ingen av dem hyser någon kärlek till er egen herre. Förlåt mig. Han bugade sig igen, tvekade och fortsatte sen med förbindlig ton. Om jag får lov att säga det så är det ett snillegrepp av Ishnod att föra Manetharans fana. Ishnod kan mer än väl mäta sig med Valda och Asunava om Ishnod är försiktig. Perrin betraktade Balwer medan denne bugande drog sig undan och tänkte att han förstod en del av mannens bakgrund nu. Uppenbarligen hade han också råkat ut för vitrockarna. För att göra det behövdes det inte mer än att man befann sig på samma gata som dem eller rynkade pannan vid fel tillfälle. Men det verkade som om Balwer hade ett horn i sidan till dem. Och snabbtänkt var han. Han hade genast insett vad baneret med den röda örnen tjänade för syfte och hade en vass tunga när han tilltalade Mr. Gill. Jill låg på knä bredvid Magdin och pratade snabbt trots Linis försök att tysta ner honom. Magdin hade vänt sig om för att stirra efter Balwer som skyndade mellan träden mot kärrorna. Men då och då vände hon blicken mot Perrin. Resten av dem stod kring henne och såg en på Balver, en på Perrin. Om han någonsin sett en samling människor som var oroliga för vad någon hade sagt, så var det dem. Men vad var de oroliga för att han skulle ha hört? Illvilligt skvaller förmodligen. Berättelser om misstod och oförrätter, verkliga eller inbillade. Folk som var in på varandra hela tiden började ofta hacka på varandra. Om det var så det låg till kunde han kanske sätta stopp för det innan det gick till handgripligheter. Talenvor hade handen på svärdsfästet igen. Vad tänkte Fail göra åt karn? Aram, jag skulle vilja att du går och pratar med Talenvor och de andra. Tala om för dem vad Balver sa till mig. Låt det bara glida in i samtalet, men berätta alltihop. Det borde lugna dem om de var rädda för att bli baktalade. Fail sa alltid att man måste se till att en tjänare kände sig väl till rätta. Bli vän med dem om det går, Aram. Men om du får för dig att börja tråna efter någon av kvinnorna, så se till att det blir Lini. De båda andra är upptagna. Aram hade ett gott öga till vackra kvinnor, men lyckades ändå se både förvånad och förorättad ut. Som ni önskar, först Perrin, muttrade han buttert. Jag är snart tillbaka hos er. Jag är borta i Ale-lägret. Aram blinkade. Ah, jaha. Ja, det kan ju tänkas att det tar en stund om jag ska bli vän med dem. Jag tycker inte precis att de ser ut som om de vill ha några vänner. Detta från en man som glodde misstänksamt på alla som kom i närheten av Perrin utom Fail och aldrig log åt någon som inte gick i kjol. Inte desto mindre gick han bort och slog sig ner på huk hos Jill och de andra. Trots avståndet syntes det tydligt hur reserverade de var. De fortsatte med sitt arbete, sa inte mycket till Aram och såg lika mycket på varandra som på honom. Nervösa som vacklar på sommaren när rävarna började lära sina ungar att jaga. Men lite pratade de i varje fall. Perrin undrade vad Aram hade hittat på för ofog hos Ale och hur han hade hunnit med det. Men undrade inte över det särskilt länge. Så fort det var något allvarligare bekymmer med Ale brukade det innebära att någon var död och inte någon Ale. I själva verket var han inte heller särskilt ivrig att träffa de visa. Han gick runt kullen, men istället för att gå upp för slänten bar hans ben honom hela vägen till majenerna. Han hade hållit sig borta så mycket som möjligt också från deras läger. Inte bara på grund av Berylane. Det fanns nackdelar med att ha ett skarpt luktsinne. Lyckligtvis fördes det mesta av stanken bort av en frisk bris. Men värmen rådde den inte på. Svettdropparna rullade längs kinderna på de beridna vaktposterna i sina röda rustningar. När de fick syn på honom satte de sig ännu stelare och rakare i sadlarna, vilket knappt borde ha varit möjligt. Medan tjuvflodskararna red som om de var på väg till åken där hemma såg majenerna oftast ut som ryttarstatyer. Men slåss kunde de, ljuset giva att det inte skulle behövas. Perrin hade knappt hunnit passera vaktposterna förrän Havien Norell kom springande samtidigt som han knäppte de sista knapparna i sin rock. I hälarna på honom kom de andra officerarna, ungefär ett dussin allt som allt. Alla hade rockarna på sig, en del var i färd med att spänna på sig sina röda bröstharnesk och två eller tre hade hjälmar med smala röda fjäderplymer under ena armen. De flesta av dem var äldre än Norell. Vissa dubbelt så gamla, grånade män med hårda, ärrade ansikten. Men Norells belöning för att han hade varit med och befriat Rand var att han blivit utnämnd till Galins närmaste man, eller förste löjtnant som de kallade det. Norell bugade sig, härmad av de andra. Hennes Nord Berylane har inte kommit tillbaka ännu, först Perrin, sa han. Han var lång och smal men såg inte längre lika ung ut som han hade gjort före slaget vid Domais brunnar. Det fanns någonting hårt och vaksamt i hans ögon. Ögon som sett mer blod än många veteraner från 20 gånger så många slag. Men även om hans drag var hårdare så fanns det en beredvillighet i hans lukt. I Havien Norells ögon var Perrin Ibarra en man som kunde flyga eller gå på vattnet om han så önskade. Morgonpatrullerna har inte sett någonting. De som har kommit tillbaka. I så fall skulle jag ha rapporterat det. Naturligtvis, sa Perrin. Jag ville bara se mig om lite. Han hade bara tänkt promenera omkring tills han samlat mod nog för att möta de visa. Men den unge majenaren följde honom tillsammans med de andra officerarna. Norell iakttog honom ängsligt för att se om först Perrin skulle ha någonting att anmärka på vingardet och grimaserade besvärat varje gång de passerade några karar som satt med bara överkroppar och kastade tärning eller någon som fortfarande låg och snarkade i morgonsolen. Han hade inte behövt vara orolig. Perrin tyckte att lägret såg ut att vara uppritat med lod och måttstock. Varje soldat hade sina filtar och sin sadel som huvudkudde. Ingen mer än två steg från sin häst som stod tjudrad vid en av de långa linor som löpte mellan pålar i marken. För vart tjugonde steg fanns det en lägereld och mellan dem stod lansarna ordnade i prydliga koner. Det hela var ordnat som ett slags bred mur kring fem spetsiga tält, varav ett var randigt i guld och blått och större än alla de andra tillsammans. Alltsammans var helt annorlunda från tjuvflodskararnas huller om buller ordning. Perrin gick med raska steg och försökte att inte allt för mycket se ut som en idiot. Han var inte helt säker på hur väl han lyckades. Det kliade i fingrarna på honom efter att titta till en häst eller två, bara få lyfta på en hov utan att någon nästan svimmade. Men tänkte på vad Aram hade sagt och höll händerna i styr. Alla verkade lika förbluffade som Norell över hans hast. Hårdföra kolonnchefer röt åt sina karar att resa sig upp, men Perrin stegade bara förbi och nickade åt dem innan alla ens kommit på fötter. Ett förbryllat mummel följde honom och hans karpa hörsel uppfattade ett par kommentarer om officerare i allmänhet och furstar i synnerhet som han var glad att Norell och de andra inte hörde. Till slut fann han sig stå i lägrets utkant och blicka upp för den buskbevuxna slänten mot de visas tält. De enda som syntes bland de glesa träden där uppe var en handfull spjutjungfrur och några gajshiner. Först Perrin, sa Norell tvekande. Ej, Sedena. Han kom närmare och sänkte rösten till en hes viskning. Jag vet att de har svurit hans nåd draken sin trohet och jag har sett saker i snåd. De får utföra hushållssysslor. Ej, Sedena. I morse kom Azuri och Leonid ned för att hämta vatten. Och igår, efter det att ni kom tillbaka. Igår tyckte jag att jag hörde hur någon där uppe tjöt till. Det kan förstås inte ha varit någon av systrarna, skyndade han sig att tillägga och skrattade för att visa hur befängd tanken var. Ett mycket ostadigt skratt. Ni ser förstås efter så att allting är som det ska med dem. Han hade oförväget lett 200 lansiärer till attack mot 40 000 Chaido-krigare. Men att prata om detta fick honom att dra åt sig axlarna och trampa nervöst med fötterna. Fast å andra sidan var det för att en ACD ville det som han hade ridit till attack mot 40 000 Chaido-krigare. Jag ska göra vad jag kan, muttrade Perrin. Kanske var situationen värre än han hade trott. Nu måste han se till att det inte förvärrades ytterligare, om han kunde det. Han skulle hellre ha mött Chaido-hären igen. Norell såg ut som om Perrin hade lovat allt han hade önskat sig och mer än då. Då så, det var ju bra, sa han med lättad röst. Han sneglade på Perrin och verkade samla mod för att säga någonting annat. Men tydligen var ämnet inte riktigt lika känsligt som Aesedena. Jag hörde att ni lät röda örnen vara kvar. Perrin var nära att hoppa till. Visserligen var de bara på andra sidan kullen från hans eget läger, men nyheten hade verkligen spritt sig snabbt. Det verkade vara riktigt att göra så, sa han sakta. Berylane måste få veta sanningen, men om allt för många fick kunskap om hans verkliga skäl skulle sanningen börja sprida sig från nästa by eller bondgård de passerade. Det här var en gång en del av Manetharan, till och han, som om Norell inte redan utmärkt väl visste det. Sanningen. Han hade börjat bli sån att han kunde böja sanningen efter egen håg som en ACD. Och det är när han talade med män som var på hans egen sida. Det är inte första gången någon hissar den flaggan här, det slår jag vad om. Men ingen av de andra hade draken återfödd bakom sig. Om inte det sådde alla frön som behövdes, så visste han inte hur man plöjde en fåra. Men ens blev han varse att inte bara officerarna iakttog honom, utan varenda en av Vingardes soldaterna. De undrade säkert vad det var han sa efter att mer eller mindre ha sprungit igenom lägret på det där sättet. Till och med den magre, flintskallige gamle soldaten som var kalfaktor åt Galin hade kommit ut för att stirra på honom, liksom Barrelains kammarjungfrur, ett par rundhylta kvinnor med kläder i samma färger som deras matmors tält. Perrin hade knappt hunnit se någonting, men han visste att han var tvungen att komma med någon form av beröm. Han höjde rösten tillräckligt för att alla skulle höra. Vingardet kommer att vara main till heder om vi någonsin ställs inför ett nytt Domais brunnar. Det var de ord som råkade falla honom in, men han grimaserade svagt åt det sista. Till hans förskräckelse steg genast ett jubel från soldaterna. Perrin Guldöga, ropade de, och main för Guldöga, och Guldöga och Manetharan. Männen gjorde krumsprång och danssteg, och en del ryckte åt sig lansar som de viftade med så att de röda vimplarna fladdrade i vinden. Gråsprängda kolonnchefer stod med armarna i kors och betraktade dem med gillande min. Norell formligen strålade, och han var inte ensam. Officerare med grått i håret och ärrade ansikten flinade som småpojkar som fått beröm av läraren. Ljus, han var den enda som hade förnuftet i behåll. Han önskade innerligt att han aldrig mer skulle behöva vara med i ett slag igen. Han undrade om det här skulle ställa till bekymmer med Barrelane medan han tog avsked från Norell och de andra och traskade upp för slänten genom de bruna förtorkade buskagen som knappt nådde honom till midjan. Döda ogräs knastrade under hans fötter. Ropen skallade fortfarande i det majenska lägret. Även när Majens första dam fått veta sanningen var det inte alls säkert att hon skulle bli glad för att hennes soldater hyllade honom på detta vis. Fast det kunde förstås ha sina fördelar. Kanske skulle hon bli tillräckligt arg för att sluta göra livet surt för honom. Strax innan han nådde krönet stannade han upp och hörde hur jublet slutligen tonade ut. Här skulle ingen hurra för honom. Alla sidoflikarna var nedfällda på de visas tält så att det inte gick att se in. Nu var det bara några av jungfrurna som syntes till. De satt på huk under ett läderbladsträd som fortfarande hade några gröna blad i behåll och betraktade honom nyfiket. De rörde snabbt på händerna, talade med varandra på sitt eget teckenspråk. Efter en stund reste sig Shalin upp, rättade till den tunga kniven i bältet och började gå mot honom. Hon var en lång, senig kvinna med ett skärt ärr över den solbrända kinden. Hon kastade en blick åt det håll han kommit från och tycktes bli lättad över att han var ensam, även om det var svårt att avgöra vad en Ael kände. Det här var bra, Perrin Ibarra, sa hon med låg röst. De visa har inte varit glada över att du låtit dem komma till dig. Endast en enfaldig människa förargar de visa, och jag har inte uppfattat dig som enfaldig. Perrin gned sig om skägget. Han hade hållit sig undan från de visa och Aesedena så mycket det gick, men hade inte haft för avsikt att tvinga dem att komma till honom. Han kände sig bara illa till mods i deras sällskap, för att uttrycka saken milt. Ja, nu skulle jag i varje fall behöva prata med Edara, sa han. Om Aesedena. Kanske misstog jag mig ändå, sa Shalin torrt. Men jag ska säga till henne. Hon vände sig om, men stannade upp igen. Säg mig en sak. Taryl Winter och Farren Alhara står nära Sionid Traegan. som första bröder till en första syster. Hon tycker inte om män som män, men ändå har de erbjudit sig att bli bestraffade i hennes ställe. Hur kunde de dra skam över henne på det viset? Han öppnade munnen, men ingenting kom ur den. Ett par gaishainer dök upp från andra sidan kullen med två packmulor vardera. De vitklädda männen passerade dem på några stegs avstånd på sin väg ned mot ån. Säker kunde han inte vara, men han trodde att båda var från Shaido. De hade blickar undergivet riktat mot marken och tittade bara upp så mycket att de såg var de gick. De hade alla möjligheter att rymma om de fick hålla på med sådana sysslor utan övervakning. Ett märkligt folk. Jag ser att du också är förskräckt, sa Charlin. Jag hade hoppats att du skulle kunna förklara. Jag går och säger till Adara. Hon gick mot tälten men tillade över axeln. Ni våtlänningar är verkligen besynliga, Perrin Ibarra. Perrin tittade efter henne under rynkade ögonbryn. När hon försvann in i ett av tälten vände han istället blicken mot de båda gaishainerna som var på väg för att hämta vatten. Skulle våtlänningar vara besynliga? Ljus. Det var hög tid att undersöka vad som för sig gick mellan de visa och ejsederna. Det borde han ha gjort för länge sedan. Han önskade bara att det inte hade känt som om han skulle sticka näsan i ett bålgetingbo. Det tog en god stund innan Charlin visade sig igen och när hon gjorde det blev han inte mycket bättre till mots. Hon höll upp tältfliken för honom och knäppte föraktfullt på kniven han hade i bältet när han kröp in. Du borde vara bättre rustad för den här dansen, Perrin Ibarra, sa hon. Där inne fann han till sin förvåning alla de sex visa, sittande med benen i kors på tofsprydda kuddar, med sjalarna knutna runt midjan och kjolarna arrangerade i prydlig solfjäderform över mattorna. Han hade hoppats att Adara skulle vara ensam. Ingen av dem såg ut att vara mer än 4 eller 5 år äldre än han, ett par inte äldre överhuvudtaget. Men likväl fick de honom alltid på något vis att känna sig som om han stod inför de äldsta medlemmarna av kvinnorådet hemma i Imonsvår. De som hade ägnat många år åt att luska ut allt som folk försökte dölja. Det var i det närmaste omöjligt att skilja ut de enskilda kvinnornas dofter, men det behövdes knappast heller. Sex par ögon stirrade stint på honom. Från Janinas blek himmelsblå till Marlins skymningslila. För att inte tala om Neverins strålande gröna. Allesammans var som nålar. Adara gjorde en brysk gest åt honom att själv slå sig ner på en kudde. Vilket han tacksamt gjorde, även om det innebar att han hamnade mitt i deras halvcirkel. Han undrade om de visa hade utformat tälten så att en man skulle vara tvungen att böja ned huvudet om han ville stå upprätt. Märkligt nog var det svalare här inne i dunklet, men han svettades ändå. Visserligen kunde han inte skilja de olika kvinnornas dofter åt, men allihop luktade som vargar med blicken på en tjudrad get. En gaishain med kantiga drag, halvannan gång så stor som han själv, la sig på knä framför honom och räckte fram en siligt arbetad silverbricka med en guldbägare fylld med mörk vinbål. De visa höll redan i pokaler och bägare i silver eller guld, ingen den andra lik. Perrin undrade vad det betydde att han fick en av guld, kanske ingenting. Men vem visste när det gällde Eil och tog försiktigt emot den. Mannen bugade sig nog så ödmjuk när Adara klappade i händerna och drog sig baklänges ut ur tältet. Men det halvläkta såret i det hårda ansiktet måste han ha fått vid Domais brunnar. Nu när du är här, sa Adara så snart tältfliken stängts bakom gaishainen. Ska vi än en gång förklara varför du måste döda mannen som kallas Mashima Dagar? Det borde vi inte behöva förklara igen, inflikade Delora. Hennes hår och ögon hade nästan samma nyans som Maegdins, men ingen skulle få för sig att kalla hennes snipiga drag vackra. Hennes sätt var fullständigt iskallt. Denna Mashima Dagger utgör en fara för Kar Akarn. Han måste dö. Drömvandrerskorna har talat med oss, Perrin Ibarra. Karel såg onekligen bra ut och även om hennes eldröda hår och genomträngande blick fick en att misstänka ett hetsigt humör var hon alltid mild. För att vara en av de visa. Och mjuk var hon sannoliken inte. De har läst drömmen. Mannen måste dö. Perrin tog en klunk av plommonvinbålen för att vinna lite tid. På något sätt hade de gjort bålen sval. Det var alltid samma visa. Rand hade inte nämnt någonting om varningar från drömvandrerskorna. Första gången hade Perrin nämnt detta. Bara den gången. De hade trott att han hade tvivlat på deras ord och till och med Karel hade fått något vilt i blicken. Det var inte det att Perrin trodde dem om att ljuga. Inte direkt. I varje fall hade han aldrig ertappat dem med det. Men den framtid de ville ha och vad Rand strävade efter, eller han själv för den delen, var kanske inte alls samma sak. Kanske var det Rand som höll på med hemlighetsmakeri. Om ni bara kunde ge mig något slags uppfattning om var i faran består, sa han till sist. Ljuset ska veta att Mashima är tokig, men han är för Rand. Det vore just snyggt om jag skulle börja springa runt och slå ihjäl folk som är på vår sida. Det skulle verkligen övertyga folk om att de borde ansluta sig till Rand. Ironi var bortkastad på dem. De tittade på honom utan att blinka. Mashima måste dö, sa Adara till sist. Det räcker att 3 drömvandrerskor har sagt det och att 6 visa säger det till dig. Samma visa som alltid. Kanske visste de själva inte mer än så och kanske borde han komma fram till anledningen till att han var här. Jag vill prata om Seonid och Masuri, sa han, och genast förvandlades alla 6 ansiktena till is. Ljus, de här kvinnorna kunde få en sten att känna sig illa till mots. Han ställde ner vinbägaren på mattan och böjde sig envist fram mot dem. Det är meningen att jag ska visa folk att det finns Aes Sedair som svurit Rand trohet. Det var egentligen för Mashima han skulle visa det, men det verkade vara ett lämpligt tillfälle att nämna saken. De lär inte vara särskilt samarbetsvilliga om ni slår dem. Ljus, de är Aes Sedair. Istället för att låta dem konka vatten, varför låter ni dem inte lära er saker? De måste kunna alla möjliga saker som ni inte känner till. Han bet sig i tungan, men det var för sent. Ailkvinnorna verkade dock inte ta illa upp så vitt han kunde se. De kan vissa saker som vi inte kan, sa Delora med bestämd röst. Och vi kan en del som de inte kan, bestämd som en spjutspets mellan rebenen. Vi lär oss det som finns att lära sig, Perrin Ibarra, sa Marlene lugnt och drog tillbaka sitt nästan svarta hår med fingrarna. Hon var en av de få ale han sett med så mörkt hår och hon lekte ofta med det. Och vi lär ut det som finns att lära ut. I vilket fall som helst, sa Janina, så är det inte din sak. Men blandar sig inte i hur visa behandlar sina lärlingar. Hon skakade på huvudet åt denna befängda idé. Du kan sluta stå där ute och lyssna och komma in istället, Seonid Tragen, sa plötsligt Adara. Perrin blinkade överraskat, men ingen av de andra kvinnorna visade minsta tecken på förvåning. Det var tyst ett ögonblick, sen drogs tältfliken undan och Seonid kom in. Hon skyndade sig att knäböja på mattorna. Eisedernas prisade lugn hade krossats hos henne. Munnen var ett tunt streck, ögonen smala, ansiktet rött. Hon luktade av vrede, uppgivenhet och ett dussin andra känslor som virvlade runt i en sån fart att Perrin knappt hann observera dem. Får jag tala med honom? Frågade hon stelt. Om du tänker noga på vad du säger, sa Adara. Den visa läppjade på vinbålen och betraktade Seonid över bägarens kant. En lärare som såg på sin elev. En hök som iakttog en sork. Perrin visste inte. Inte annat än att Adara var mycket säker på sin plats. Vilket förhållandet än var. Liksom Seonid. men det hjälpte inte honom. Sionid vred sig mot honom, fortfarande på knä. Hon rätade på ryggen och det hettade till i hennes ögon. Nu flödade vreden fram i hennes lukt. Vad du än vet, sa hon argt. Vad du än tror att du vet, så ska du glömma det. Nej, det fanns inte en gnutta stillhet och lugn kvar hos henne. Vad som än försiggår mellan oss och de visa är det vår ensak. Du makar på dig, vänder bort blicken och håller mun. Perrin drog förbluffad fingrarna genom håret. Ljus, är du upprörd för att jag vet att du har fått smaka på riset, sa han klentroget. Det skulle han visserligen också ha varit, men i jämförelse med resten skulle det inte ha spelat någon roll. Vet du inte att de här kvinnorna inte skulle ha någonting emot att skära halsen av dig? Skära halsen av dig och lämna dig liggande vid vägkanten. Nå, jag har lovat mig själv att det inte ska hända. Jag tycker inte om er, men jag har lovat att se till att de visa inte gör er illa, eller att ashamanerna gör det, eller Rand själv. Så du kan kliva ner från dina höga hästar med en gång. Han insåg att han röt för full hals, drog generat efter andan, tog ett steg bakåt, lyfte vinbägaren och tog en djup klunk. För varje ord han uttalade blev Sheonid allt stelare av indignation, och långt innan han var färdig hade hennes läppar krökt sig en harmsen min. Du har lovat, fräste hon. Tror du att Aishajer behöver ditt beskydd? Du... Nog, sa Adara tyst. Och genast knep Sheonid ihop läpparna, även om hon grep så hårt om kjoltyget att knogarna vitnade. Vad får dig att tro att vi skulle döda henne, Perrin Ibarra, frågade Janina nyfiket. Eil lät sällan sina anleten röja mycket av vad de kände, men de andra fem såg på honom med undrande eller öppet klentrogna miner. Jag vet hur ni känner, svarade han sakta. Det har jag vetat sedan jag såg er tillsammans med systrarna vid Dumais brunnar. Han tänkte inte förklara att han hade känt lukten av de visas hat och förakt varje gång någon av dem tittade på en HD. Han kände inte den lukten nu, men å andra sidan kunde ingen bibehålla ett sånt raseri länge utan att sprängas. Det betydde inte att det var borta, bara att det sjunkit djupare in, kanske ända in i märgen. Det Laura fnös. Det lät som om hon rivit sönder en linneduk. Först säger du att vi måste dalta med dem för att du behöver dem, och nu för att de är Aishajer och du har lovat att beskydda dem. Vilket är sanningen, Perrin Ibarra? Båda. Ett långt ögonblick mötte han Deloras hårda blick. Sen såg han de andra i ögonen i tur och ordning. Båda är sanna, och jag menar båda. De visa utbytte blickar av det slag där varje ryckning i ett ögonlock innehöll 100 ord, av vilka en man inte kunde uppfatta ett enda. Till sist, efter ett omfattande sjalordnande och halsbandsändrande, verkade det som om de kommit överens. Vi dödar inte lärlingar, Perrin Ibarra, sa Nevarin. Hon lät upprörd av blotta tanken. När Randall Thor bad oss att ta dem som lärlingar var det kanske bara för att han ville att de skulle lyda oss. Men vi far inte med tomma ord. De är våra lärlingar nu. De kommer att förbli det tills fem visa är ensa om att de är redo att bli mer än så. Tillsa Marlene och svepte sitt långa hår bakåt över axeln. Och de blir inte annorlunda behandlade än någon annan. Edara nickade över vinbägaren. Berätta vilket råd du skulle ge honom angående Mashima Dagar, Sionid Tragan, sa hon. Under Nevarins och Marlins korta uttalanden hade den knäböjande kvinnan praktiskt taget vridit sig runt sig själv av återhållen vrede och gripit tag i klänningen så hårt att Perrin förvånades över att sidentyget inte gått sönder. Hon var emellertid snabb att lyda Edaras tillsägelse. De visa har rätt, vilka skäl de än må ha. Jag säger inte det här därför att de vill det. Hon rätade på sig igen och anlade med tydlig ansträngning en behärskad uppsyn. Men det gick fortfarande att skönja en viss hetta i hennes röst. Jag såg vad de så kallade draksvurna gjort långt innan jag själv träffade Rand Althor. Det var meningslös död och förstörelse. Även en trogen hund måste avlivas om den börjar tugga fradga. Blod och aska, brummade Perrin. Hur ska jag ens kunna släppa dig inom synhåll för karn efter någonting sånt? Du har svurit din trohet till Rand och du vet att det inte är vad han vill. Hur blir det med att tusentals ska dö om du misslyckas? Ljus. Om Ashuri kände likadant hade han fått stå ut med Aes Sedir och visa till ingen nytta. Nej, värre än så. Han skulle bli tvungen att vakta Mashima mot dem. Ashuri vet lika väl som jag att Mashima är bindgalen, svarade Sionid när han ställde frågan till henne. Hela hennes lugn var tillbaka. Hon betraktade honom med sval och outgrundlig min. Hennes lukt var vaken, uppmärksam. Som om han skulle behöva känna det på lukten när hon stirrade honom stint i ögonen med sina stora, mörka, bottenlösa. Jag har svurit att tjäna draken återfödd. Och det bästa sätt jag kan tjäna honom på är att hålla denna galna bäst ifrån honom. Det är illa nog att världens regenter vet att Mashima stöder honom. Men än värre om han tar honom under sitt beskydd. Och tusentals kommer att dö om du misslyckas med att komma tillräckligt nära Mashima för att döda honom. Perrin tyckte att allting snurrade. Än en gång var det en Aes Sedir som fick orden att dansa efter sin pipa. Fick det att verka som om hon sagt svart när hon menat vitt. Sen drog de visa sitt strå till stacken. Mashuri Shokawa, sa Nevarin lugnt, tror att man kan sätta koppel på den rabies smittade hunden och använda honom utan fara. Ett ögonblick såg Sionid lika förvånad ut som Perrin kände sig, men hon hämtade sig snabbt. I varje fall ytligt sett, men hennes lukt hade plötsligt fått en vaksam ton, som om hon råkat på en fälla där hon inte väntat sig någon. Hon vill ta mått på en grimma åt dig också, Perrin Ibarra, sa Karel som i förbigående. Hon anser att du också måste kopplas för säkerhets skull. Hennes fräkniga ansikte röjde inte om hon höll med eller ej. Edara gjorde en gest åt Sionid. Du kan gå nu. Du tjuvlyssnar inte mer. Men du kan be Garadin igen att låta dig hela såret han har i ansiktet. Vägrar han fortfarande måste du godta det. Kom ihåg det. Han är Guy Shine, inte någon våtlänningstjänare. Det sista ordet uttalade hon med sitt djupaste förakt. Sionid sköt en vass iskall blick mot Perrin. Sen såg hon på de visa och började öppna munnen för att säga någonting. Men insåg tydligen att det bästa hon kunde göra var att lämna tältet med så god min som möjligt. Utåt sett klarade hon det med drottning likvärdighet, men doften som hon lämnade efter sig hade en vass udd av ilsken missräkning. Så snart hon gått vände de sex visa sina blickar mot Perrin igen. Nu, sa Edara, kan du få förklara varför du vill släppa en rabies smittad bestin på Kar Akarn? Endast en idiot lyder om en annan befaller honom att knuffa ner honom för ett stup, sa Nevarin. Du vill inte lyssna på oss, sa Janina. Så vi lyssnar på dig. Tala, Perrin Ibarra. Perrin övervägde att fly fältet. Men om han gjorde det skulle han lämna bakom sig en Aes Sedir som möjligen skulle kunna ge någon tvivelaktig hjälp och en annan som tillsammans med sex visa var fast beslutna att de inte göra allt det han kommit hit för att göra. Han ställde ifrån sig vinbägaren igen och la händerna på knäna. Han måste hålla huvudet klart om han skulle kunna visa dessa kvinnor att han inte var någon tjudrad get.